Vi är igen på Karpstigen 3, 184 dubbelsteg från systemet hos Ebbe Björkman, vars oxel uppför sig lustigt så här i april, har icke ett enda blad. Men den kanske är en sen i starten.
Den är lite senfärdig i år, ja. Aha. Det är det.
Tyresoradens litterära orakel. Du har ägnat nu 4 halvtimmar åt Nils Ferlin, 12 halvtimmar tidigare åt Gustav Fröding, massa halvtimmar åt andra upplänningar, eller uppsvenskar heter det. Heidenstam, Snolsky, Karlfeldt, Nordenflykt, Bengt Lidner, Carl Jonas Love Almqvist. Det där landskapet, den där halvdanska provinsen, där din vagga stod. Finns det inga litterära namn värda att nämnas på Tyresraden? Jo, Victoria Benediktsson hade vi 2,5 timmar om för länge sedan.
Så idag tänkte vi att vi skulle ta en manlig.
Skåning? Jaha. Vilken då?
Ja, jag tycker nog att man skulle kunna tala lite om Fritjof Nilsson, piraten.
Vad hette han? Han hette väl Fritjof Nilsson?
Han hette Fritjof Adam Nilsson, ja.
Det där med piraten?
Det la han till sig där.
Nom du gär, eller vad heter det? Varför gjorde han det?
Ska vi ta det redan nu?
Ja, visst.
Jo, det var på det sättet att när han låg i Lund och studerade juridik. Och när han kom dit så kom han in i ett matlag. Det var väl, kan vi säga, 8 studenter som hade ett lag, matlag där. Och där var bland annat då den sedan ganska kände Gustav Dahl. Han var äldre student där.
Han bättrade sig så småningom och blev upplänning.
Ja, han kom till Sigtuna och blev borgmästare.
Ja, se där.
Och levde tills han blev 100 år.
Alltså.
Han kände ju Fritjof väl. Och de umgicks ganska mycket långt, långt senare. När Fritjof då kom in i detta matlag 1914, så var han ju faktiskt, han höll så att säga inte tand för tunga. Där var det ju
en kaxig 19-åring.
Ja, det var det.
Recensior, ja. Första
det var
års studerande.
Ja, det var det. Utan han tog faktiskt ordet, och som man säger, när Fritjof tog ordet så behöll han det gärna. Och då berättade han ju från sin tid på sjön. Han hade varit, vi kommer till det sedan. Han var ju faktiskt, man kan säga, en termin på sjön. Och han berättade de mest våldsamma historier och de mest fantastiska upplevelser som han hade haft då i olika hamnar. Och då säger Gustav Dahl, ja, jag tror min son att vi har fått en riktig pirat i vårt matlag här. Ja, efter det så kallades han utav sina
studentkamrater i Lund.
Ja, för piraten, ja.
Och när han sen gav ut sin första bok, la han till det då?
Så la han till det, ja.
Jaha.
Jodå.
När kom du, Ebbe Björkman, i kontakt med Fritjof Nilsson, piraten? Har du sett eller träffat honom där nere på Söderslätt eller vad sjutton det heter?
Dessvärre inte.
Aha.
Vi kan kanske berätta det någon gång, att det var nästan att jag höll på att träffa honom. Men
när kom du i kontakt med hans författarskap då?
Jo, 1943, då hade jag ju legat en termin här i Stockholm och läst odontologi
på Käftis, alltså.
På Käftis, ja. Och sen när jag åkte upp, då hade jag med mig i bagaget en bok som jag hade fått i julklapp. Min mor var mycket intresserad av litteratur, och hon hade gett mig då Fritjof Nilssons bok Tre terminer. Och då låg jag där på min säng på Drottninggatan. Ja, vi kan ju säga att det var 68. Och läste denna bok, och jag blev väldigt fascinerad utav detta. Därför att...
Så du läste inte om kindtänder och gommar på flera dagar eller flera nätter då?
Nej, jag läste Tre terminer.
Ja.
Och den fascinerade mig. Och ja, det var ju så att där på det stället, det var ju en kvinna, en 60-årig kvinna med väldigt dåliga löständer. Jag kommer ihåg när hon pratade med mig, så klapprade de fruktansvärt, och som odontolog var jag ju väldigt intresserad av detta beteende.
Var det därför du så småningom kom att bli specialist på tandproteser?
Ja, jag tänkte det, att dessa inakkorderingstanter ska inte behöva gå omkring på det viset.
Du var alltså en inakkorderad värdinnan av mäkta troende, fyller varenda vrå etc. eller vad då?
Ja, hon var nog lite troende. Det var tre stycken. Vi var tre stycken som bodde där.
Glada studenter?
Nej, det var en musiker.
Aha.
Och så han spelade lugnt och sansat, och så var det jag i mitten. Jag spelade ibland piano. Då gick han ut.
Vänta lite grann, hade du ett piano på i inackorderingsrummet?
Ja, visst hade jag ett piano på inackorderingsrummet.
Kan du lira piano?
Ja, jag gick ju i alla fall 6 år för fröken Tryckesson i Eslöv.
Just. Vilka kvaliteter jag upptäcker, fast jag har frågat ut dig i många, många timmar. Vad kunde du för melodier? Gotermont och Gestorstillet.
Nej då, det var ju mest klassisk musik man fick spela för fröken Tykesson i Eslöp.
Jaha.
Ja då.
Gick musiken ut? Vad kunde det bero på då?
Jag spelar falskt.
Spelade han också piano?
Nej, han spelade cello. Jag var en duktig, mycket duktig cellist. Jaha. I operakapellet. Honom träffade jag inte så mycket. Den tredje träffade jag inte heller så mycket. Det var en riksdagsman.
Oj, vad fint.
Ja, visst. Vi kan kalla honom för Andersson.
Var var han ifrån?
Söderslätt.
Han var skåning?
Ja, visst.
Det var många riksdagsmän som kom därifrån. Ja.
Och nu var det ju så att du nämnde det, att denna inakkorderingstant möjligen kunde ha varit lite religiös. För att hon höll på moralen där, så att när vi hade...
Kandidaten Björkman fick inte ta damer med sig på rummet kanske?
Jo, till klockan 9 på kvällen.
Jaså.
Jo, sen knackade hon på dörren och sa, nu är det slut, sa hon. Och så fick vederbörande gå.
Aha.
Men se, denna riksdagsman som bodde i rummet bredvid.
Något högre status än en sketen student från Eslöv kan tänka.
Ja, han låg ju här uppe ganska länge, det var väl här i flera månader. Så han hade spanat in då en yppig blondin ifrån något, ja, konditori kanske.
I närheten på Drottninggatan, mitt emot.
Ja, mitt emot var det nog, ja. Och då var det på det sättet, jag vet det med bestämdhet, att denna inakkorderingstant serverade faktiskt dem kaffe på sängen på söndagmorgnarna. Och jag fick släppa iväg mina studentkamrater redan klockan 9 på kvällen.
Ja. Jo, man behandlade folk och fe på olika sätt på den tiden, på 40-talet.
Ja.
Det var ordning och reda alltså.
Men hon...
den här blondinen, det var alltså Drottninggatans Lewinsky.
Ja, det vet hon, var ju inte mer än 30 år. Han var det dubbla.
Ja.
Så att... Men jag beredde inte alls på det sättet att jag avundades honom denna fördel. Oh nej, inte alls på det sättet. Nej, men jag tyckte hon var väldigt positiv, därför att hon hade också 2 katter. Och jag har ju den...
Du är ju hundälskare.
Mm.
Men därför, hundar och katter, det är ju, ja. De tycker inte om varandra. Men du tycker om både hundar och katter.
Ja, så de var ofta inne hos mig.
Jaha.
Och de låg där. Och den stora katten, det var en härlig angora. Brun var den, stor och kraftig. Och när jag låg där och läste, låg den som en boaorm över halsen på mig. Och när jag läste, så läste jag lite högt ur dessa, denna tre terminer. Och då spann katten så gott, precis som man förstod den, det goda innehållet i denna utomordentliga bok. Det
är väldigt äckligt att ha en katt runt halsen.
Nej. Han var mjuk och fin och så spannade så vänligt i mitt högra öra.
Jaha.
Och det lustiga var att hon kunde inte släppa ut dessa katter. Utan, vet du vad hon gjorde? Hon släppte ut dem på taket på denna boning. Vi bodde ju högst upp på femte våningen. Mm. Så de gick där på taket.
Och katt på helt blå tak.
Ja, och vid ett tillfälle så föll faktiskt den lilla modern, lilla spänsla katten, den föll från femte våningen ner på Drottninggatan. Men som tur var så föll den på en markis.
Mm.
Och den skadade sig inte, utan de kunde hämta den. Och den var faktiskt oskadad när den kom upp till våningen igen. Det var ganska märkvärdigt.
Så katten fortsatte att ligga runt din hals när du läste tre terminer av Fritjof Nilsson?
Ja, gjorde det. Ja. Det var där jag blev intresserad av Fritjof Nilsson, piraten.
Men han hade ju givit ut Bombi Bitt många år tidigare, tiotal år tidigare.
Mm.
Men då var du en liten glutt som inte läste kanske vuxenlitteratur.
Nej.
Var var han ifrån? Säg nu inte att han var från Eslöv.
Nej, han var från en station på banan mellan Eslöv och Ystad. Han var ifrån Vollsjö.
Och järnvägen spelade en viss roll för hans familj, va?
Ja, fadern var stins i Vollsjö.
Stationsinspektor?
Ja, det var han.
Aha.
Johan Nilsson, som fick ju denna Fritjof ganska sent. Jag tror att han var 40 år när pojken föddes. Jag tror att denna Johan Nilsson var född 1857.
Och då var Fritjof född 97 eller?
95.
1895.
Mm.
Jaha.
Jo, och
Vollsjö, är det många som bor i Vollsjö?
Ja, det var ett rätt litet samhälle. Och men där var det ju ganska trevligt för pojkarna att leka där kring stationen. Det var ju ångtågen på den tiden.
Ja.
Och där var ju, han hade ju små kamrater där och han talade ju om, och det hände ju saker och ting där. Och det var ju lille Otto.
Han hade, lille Otto?
Ja, lille Otto. Han lekte ju där också och bland vagnarna. För något tillfälle så hade han varit inne i en godsvagn. Och så hade han stuckit ut huvudet. Så att när den här vagnen växlades fast så slogs dörrarna, bromsade in, ja. Och då halshögs den lille gossen.
Gick dörrarna ihop då? Alltså?
Dörrarna gick ihop på en halshögs.
Är det här en
skröna?
Fiktiv berättelse utav Fritjof Nilsson, eller hände det i verkligheten?
Detta är inte helt osannolikt att det kan ha hänt.
Aha. Ja.
Och denna Fritjof, han läste ju en hel del han var intresserad av att läsa. Och han studerade naturligtvis folkskolans läsebok. Och där blev han fascinerad av en historia som om en amerikansk pojke som hette Eli Rem. Och detta var,
han var också intresserad av järnvägar, hör du?
Ja, visst. Och detta stod i folkskolans läsebok. Och
det var Eli Rem.
Eli Rem, ja. Och det var en historia som var återgiven där, som var skriven av Zacharias Topelius.
Oh ja.
Mm. Och denna Eli Rem hade ju räddat ett tåg från undergång genom att ställa sig på järnvägen och hejda den, därför att annars skulle den ha fallit ner, därför det var en bro som var förstörd.
Jaha, på påminner om, vad heter den där bron på Bohuslän? Tjörnbron som rasade. Mm, det var... Tyvärr fanns ingen i rem på landsvägen där och kunde hejda bilarna.
Och detta går igen något senare, därför att när Fritjof debuterade så med sin bombebyte jag 1932, så ville han att den skulle gå ut under pseudonym Eli Rem. Men Bonnier övertalade honom att det skulle gå ut under hans eget namn.
Vad var det för skola i Vålsjö som Lille Fritjof började i början av 1900-talet?
Han gick ju i sin småskolan där. Och sen hade ett antal familjer slagit sig ihop och bildat en femårig pedagogi.
Vad då?
Ja visst, och de anställde en
guvernanter och grejer.
De hade anställt en lärare. Och ofta var det en student som hade alla klasserna. Så att det var från tredje upp till sjätte eller sjunde klass.
Och de kallade det för den här privatskolan för pedagogi.
Ja, pedagogi, ja.
Mm. Och där gick Fritjof Nilsson i början av 1900-talet.
Ja, och det var en bra skola. En mycket bra skola. De hade till och med avgångsexamen, så att de fick en mössa med blått siden, och så fick de en lagerkrans ovanför skärmen. Och efter den här skolan så kunde de komma in på gymnasiet och komma in i, som det heter, sjätte nedre.
Begriper jag inte alls vad det var.
Men
det
sjätte var... nedre, jo det var ju så, på den tiden så var det sjätte nedre och sjätte övre.
Aha.
Sjunde nedre och sjunde övre, det var alltså 7 år.
4-årigt gymnasium.
Så jag kunde komma in i
Gick det bra för Fritjof Nilsson på den här privatskolan?
Ja, det var inga
som föräldrarna
problem.
Hade
ja.
Fixat?
Ja visst, därför att där hade han ju, där var ju, hade ju fadern uppsikt över honom, så han skötte sina studier utomordentligt väl.
Och fadern var ju 45-50 års ålder, ja. Och kanske inte så där superliberal eller flumtolerant.
Sträng.
Alltså,
han var sträng. Ja,
det var ju alla fäder då förresten.
Ja, ja. Han var sträng.
Så vilket att, gymnasium kom han på då? Säg nu inte Eslöv. Det är närmare till Ystad, va?
Det hade nog gått bättre för honom om han hade kommit in i gymnasiet i Eslöv.
Alltså.
Men nej, inte till Ystad, utan han kom alltså till faktiskt till Katedralskolan i Lund.
Ja, men det är ju fint, vad är det inte det?
Jo då.
Det är väl Skånes finaste gymnasium. Oh,
ja. Ja, visst. Det var en utomordentligt bra skola.
Var pappan ambitiös som skickade gossen
ja, han, pojken var ju begåvad, så han skulle naturligtvis ta studenten.
Ja, jo, men det kan man göra i Ystad och Eslöv också.
Ja. Han skulle nog inte ha skickat honom till Lund.
För att?
Nej. Därför att...
Han var ett dåligt sällskap.
Han gick...
Beblandade han sig bland alkoholtörstiga studenter och studentskor eller vad?
Han hade libationer för sig. Han kom alltså in och gick där en termin, nämligen vårterminen 1911. Och hur gammal var pojken då?
Han, 11, han var 95.
Ja, han var 15 år. 15 år och ett par månader. Mm. Och, men sen gick det inte alls bra. Han fick ju överbetyg i alla ämnen. Ja, han fick ju naturligtvis B i flit, för han tyckte inte det var så roligt att studera.
Ordning och uppförande, har du en aning om det? Ja, det var det inte det som var hans svagaste ämne?
Ja, det blev C. Och kollegiet sa det att pojken är värd D i uppförande, och om han nu får D uppförande, ja, visst, D, så att då blir han utmotad, det vill säga relegerad.
Vad hade han gjort då? Då ja, måste han ju ha sparkat rektorn och tafsat på rektorsfrun. Han för skulle... att få D i uppförande.
Ja.
Han hade varit onykter på lektionerna.
Han skulka. Ja.
Och det räckte.
Och han slarva.
Aha.
Och han söp som 15-åring.
En liten glöt på 15.
Ja, alltså. Spritmissbruk var det. Och de var på krogen där och drack sprit. Och alla möjliga äventyr hade han för sig. Alltså han bröt generellt mot skolstadgan på Katedralskolan i Ystad.
han blev religerad då? Var det
ja, rektorn? Nu var det ju det att rektorn talade naturligtvis med fadern och sa att så här är det. Då sa fadern så här: ja, vi gör på det här sättet att jag tar honom ur skolan. Och då blev han inte relegerad, och då fick han bara se i uppförande. Så att det var en stor framgång för honom alltså.
Jaha, han drog sig tillbaka frivilligt.
Frivilligt, ja. Jaha. Ja, så gick ju sommaren och fadern var naturligtvis förbannad på honom, men de skulle försöka en gång till. Det gäller här att försöka igen, sa fadern, och nu får du faktiskt bättra dig. Och nu så ska du börja i Ystad läroverk. Så att det gjorde han ju då höstterminen 1911. Han skulle då senare på höstterminen fylla 16 år. Så att han hade ju mognat lite grann. Och gick då där, höstterminen gick ju naturligtvis bra, men vårterminen, när det vårades, så började han med sina sedvanliga utflykter.
Och, vad då utflykter?
Ja, det gick ju inte riktigt bra där, kan man säga.
Ystad på Ystad, 1911, 12, 13, var det så, 1911, vad kunde man göra så mycket där?
Nej, han tyckte
inte. Mer än att titta ut på södra Östersjön.
Där så han blev trött på alltihop. Så han tillsammans med din kamrat, de rymde till Köpenhamn. De rymde
till Köpenhamn. Det var inte bra.
Nej, det var inte bra. De var där några dagar, men så hämtades pojkarna hem. Och sen så blev det ju faktiskt förhör. Och kollegiet beslöt då om att han skulle avvisas från skolan. Och då kan du naturligtvis undra.
Så i stort sett blev han religerad en andra gång.
Han åkte
ut, loppet av ett och ett halvt år.
Och det kan man undra varför. Jo, för det första var det oförskämt uppträdande mot läraren. Han hade ju en lärare där, jag tror det var i franska eller tyska, som hette Dahlstedt, som de kallade för apan. Och vid något tillfälle...
Men inte så att apan hörde det, va?
Ja, de viskade nog lite i hörnen. Ja.
Och du minns du själv vilka öknamn vi hade på lärare?
Jo då.
Men när de var närvarande var vi ytterst smöriga och ödmjuka och väl uppfostrade.
Ja, ja. Fritjof tilltalade inte honom apan. Ja. Oh, nej, så var det inte. Nej. Men så hände följande... En dag hade han skolkat. Och sen kom han tillbaka då, dagen efter. Och då frågade Dahlstedt: Nilsson var inte här igår. Var var Nilsson någonstans? Ja, jag var i Afrika, så. Afrika, så. Vad gjorde du där? Jag lusade apor. Och då är det klart att han blev förbannad. Därför att han visste ju att han kallades ju för apa. Så honom, klassföreståndaren, honom fick han emot sig. Ja, så var det lättja, olydnad, skadegörelse.
Vad då?
Jo, de spelade fotboll inne i klassrummet så att lampor och fönster gick åt skogen. Det var ju inte bra, tyckte rektorn. Hån och hädelse, ja. Han hade skrivit uppsatser till exempel där han hånade Paulus. Och,
aposteln Paulus.
Oh ja, han tyckte att det var det? Jo, han tyckte att det var en urusel tältmakare och en ynklig epileptiker som han skrev, och det var ju, tyckte inte då läraren var så bra. Ehur han fick stort A för formen men C på innehållet. Ja.
Så han drev med aposteln Paulus.
Ja, gjorde han. Och så drev han
en gymnasieglytt 1911-12 någonting.
Ja, 15 år. Ja, gjorde han. 16 år. Ja.
Det var väldigt kaxigt.
Ja, och så fosterlandskärleken. Det tyckte han inte var något vidare. Det drev han också med. Som han tyckte inte riktigt om. Men sen var det ju båtutflykterna. Någon hade en segelbåt där, så de åkte ut i båten. Och så hade de små spritfester där ute på vattnet. Ja då. Och sen hade de fester hemma hos kamrater med damer, så det blev ett helsikes liv. Så att rektorn tyckte nog att det där måste de ta upp i kollegiet, och det gjorde de.
Ja, just det, man kunde bli religerad för vad man gjorde på sin fritid också. på den tiden.
Ja.
Jag har en jämnårig kompis som gick i enskild läroverk. Och när han gick i någon av småklasserna var en 13-14 år. Så hittade de några syltburkar i en källare. Och de började sleva i sig sylten. Det var tydligen någonting eftertraktat då för 50 år sedan. Och det var bara på vippen att han inte blev religerad. Han blev sen en väldigt duktig civilingenjör.
Mm. Ja, och det här var ju mycket värre som Fritjof.
Ja.
Mm. Nu hade ju Dahlstedt, apan, han hade ju ingenting emot att skriva under det här protokollet. För rektor Neumann ville inte göra det. Men alltså, Dahlstedt gjorde det gärna.
Ja.
Och han skrev...
Han hade Fritjof Nilsson. Ute i kylan igen alltså.
Ja, därför att...
Men pappa Stinsen måste ju ha varit rasande. Och oerhört besviken.
Ja.
Här hade han en son som var begåvad och kunde ta studenten.
Ja.
Och som straffade ut sig vid två läroanstalter i följd.
Ja, och han pratade ju naturligtvis då. Fadern pratade ju med prästen. Ja, sa prästen. Pojken, han får ju ta sig något vettigt för. Han ska ut på landet och arbeta hos någon bonde här.
Aha. Så ja. Prästen i Vålsjö på den tiden, han var en vän av arbetsterapi.
Ja, så han kom alltså till en god vän till fadern som hade en gård, Hårdrop. Och där jobbade han då hela sommaren då, detta år.
Älskade han detta friluftsliv?
Nej.
Nej.
Därför att han tyckte att han blev så smutsig om henne.
Ja, det är ingen bra fobi om man ska jobba i lantbrukare.
Och du sa patronen det till fadern. Ja, Fritjof är så flitig och duktig. Men se, han är ju ingen bra lantbrukselev för att han vill inte vara smutsig om händerna.
Nej.
Då fick han som han ville. Han fick fara ut på havet, denna Fritjof. Och under den terminen,
ja,
1912, då var han faktiskt ute på havet.
Har du aldrig haft drömmar om det? Det hade jag vid 15 års ålder. Jag skrev till olika rederier.
Nej.
Men jag blev inte antagen.
Nej. Nej, det hade jag inte. Men Fritjof ville det. Men han tyckte så småningom att det inte var så bra heller, därför att han fick tvätta däcket och knacka rost på de här fartygen.
Ja, då blev han ju också smutsig om henne.
Ja, så han ville hem. Och han kom hem då strax före jul det året, 1912. Och då kom han hem till far och så sa han, jag vill studera, så. Jag vill studera. Jag vill ta studentexamen. Och jag ska kunna ta studentexamen för mina kamrater.
För sina gamla kamrater?
Ja. Jag ska ta studentexamen på ett år, sa han. Ja, men hur ska du göra det? Jo, sa han. Jag ska gå latinlinjen. Latinlinjen, sa han. Ja, men du har ju gått reallinjen. Ja, det är det som är det fina. Därför jag har läst alla dessa realämnen, så de kan ju ända fram till studentexamen som krävs alltså på latinlinjen. Det enda jag behöver komplettera, det är latin och franska.
Satt unge Fritjof då hemma i Vålsjö och hade som självdisciplin att han läste in studentkursen på latinlinjen. Ja.
Och så fick
han... då var han ju tvungen att gå upp som privatist, det var ju inte lätt.
Det var meningen, ja. Men han kunde ju inte gå upp som privatist på Katte eller Ystad.
Vadå Katte?
Katedralskolan.
Aha, i Lund, ja.
Men han hade hjälp utav en lektor i Ystad som hette Ekelund.
Aha.
Och vet vem det var? Det var faktiskt fadern.
Till Willem?
Nej.
Nej.
Till skådespelerskan Karin Ekelund.
Aha.
Det var hennes far. Och de läste och de läste. Och Fritjof fick upp i studentexamen.
Var då någonstans?
I Kristianstad.
Och klar... Men kände man inte till hans brottsliga förflutna?
Nej. Och klarade studentexamen. Det enda han fick underbetyg i, det var faktiskt latin. Det var det. Han hade ju inte kunnat...
Och det var det före de här klasskamraterna? Höll han sitt löfte att klara studenten?
Han tog studentexamen en termin före dessa.
Gamla kamrater.
Ja.
För han tog från vilkas klasser han hade blivit religerad.
Ja, han tog studentexamen den 11/12/1913 och började då i Lund och tenterade dessutom i ett ämne på juridiska fakulteten innan hans kamrater hade tagit studentexamen.
Och vad han hade skrivit redan då och vad han skrev i sin studentuppsats, det ska vi Ebbe Björkman tala om nästa halvtimme som kommer efter det att de här tre veckorna är till ända. Tack för denna inledning om din landsman Fritjof Nilsson Piraten.
Ja, tack själv.